Trädgårdssnack.
Ja, hörni, vi är tillbaka och hoppas att ni har haft... Hej! Ja, vi är tillbaka och vi hoppas att ni har haft en bra trädgårdssommar så här långt. Och det är utlovat ingen ålder. Den här veckan så tänkte vi absolut inte åldersdiskriminera, utan man får vara precis som man är.
Man får vara så gammal man vill.
Ja, lillgammal eller lite lagom gammal.
Överårig eller...
Ja, precis. Vi har ju pratat i det här programmet tidigare om det där med storleken, hur den har betydelse när man rumsterar om i sin trädgård. Mm. Och sen har ju åldern också en parameter som man kan smyga in liksom. Ja. Är det bra att vara gammal eller är det bra att vara yngre när man bor i en trädgård någonstans ute i vårt avlånga land?
Mm. Det beror på vad man är för en.
Ja.
Och det kan ju vara så att om man är lite, har lite hög ålder, så kan man vara gagnad av, du vet, ett sånt facelift.
Ja.
Det är ju så populärt.
Ja.
Mm. Så skönhetslyftet.
Det kan vi också lägga in.
Ja. Det tänkte jag. Ska vi börja tänka på det?
Ja, vi kan väl börja med det. Ja. Så att du har något, en gammal, jättestor gammal buske, ett stort gammalt träd ute i trädgården. Och jag har till exempel ett äppelträd hemma hos mig. Mm. Och det är kanske inte de godaste äpplena, men det är fantastiskt vackert i en skön skugga. Och den har, men det är det här, du vet, som jag har pratat om, med barken som börjar liksom, den börjar liksom krackelera lite grann. Och den börjar... blir lite grann att man börjar bli lite bekymrad.
Men du behöver inte bli så bekymrad över det, utan så länge trädet gör dig en tjänst, så tycker jag att du ska ha det kvar.
Ja.
Jag tror inte att det är sjukt, jag har sett det.
Ja.
Utan det är det att man får lov att åldras, och vissa åldras ju med väldig värdighet, skulle jag vilja säga. Och jag kan ju själv nörda in på när jag kör hem förbi en gammal tallallé, något så ovanligt. Och liksom barken på dessa jättegamla tallar som ser ut som reptil, sån här plattor i huden,
som
man kan tänkas heta nu då.
Ja. Läderartat nästan.
Ja, så de är jättetjocka och de är fantastiskt vackra. Så att man kan få lov att åldra sig med värdighet.
Mm.
Och då, men jag tänker på några andra som kan liksom behöva lite hjälp. Om man nu tänker sig en pion till exempel, så är det en sån som jag tycker åldras med väldig värdighet. Den blir större och vackrare och vackrare och större och kan stå
vilka
hur länge
som blommor
helst.
Alltså, oj.
Så den kan man lugnt lämna i fred och låta den åldras med värdighet. Men det finns ju andra då som absolut behöver ett skönhetslyft, och det är ju såna plantor som börjar bli lite glesa i mitt och som ser lite trista ut och så. De stryper sig själv, kan man säga. Alltså ett klassiskt exempel är olika prydnadsgräs, glansmiskantus till exempel. De behöver skönhetslyft. Upp med dem ur jorden tidigt på våren till exempel. Dela dem i fyra delar och sätt tillbaka dem på en ny plats. Då har de fått sig ett lyft och de kommer att må alldeles utmärkt utav det.
Varje del får lite mer utrymme också liksom, på något vis.
Ja, och alltså den här döda delen i mitten, den syns ju inte längre. Den kan man ju dessutom hugga bort om man nu skulle vilja det när man delar den. Jag brukar bara dela i fyra delar, sen så ut med det på några nya ställen och så utökar jag min gräsplantering. Så de gräsen du såg när du var hemma hos mig för 2 år sedan eller när du var, alltså där är ju väldigt många fler nu på en större yta, så jag liksom matar mig utåt.
Så att det är ett sätt att göra det där lilla lyftet. Finns några andra som är förtjänta av ett litet lyft liksom som man kan hjälpa på traven?
Ja, väldigt många perenner skulle jag vilja säga. Men när man tänker kring det här med att lyfta, alltså dela saker. Man ska ju inte heller ha för brått. Ibland, redan när jag står med en kund på plantshoppen och så tittar vi nu på en planta som står i en kruka som är 10 cm gånger 10 cm. Och så säger kunden, kan jag dela denna? Alltså det är ofta ganska onödigt att göra så. Utan hellre låta den plantan närma den jorden, låta den stå där ett antal år och sen kan man dela den beroende på hur den nu har växt till. Så man behöver inte ha så himla bråttom.
Någonting som har blivit väldigt populärt liksom, alltså allt eftersom vi har varit ute och rest och rört på oss, det är ju att ha ett olivträd. Och jag menar, det finns ju olika storlekar och format. Man kan ju köpa den lilla unga späda som man låter, eller så köper man en kompis nämligen som han köpte ett rätt så rejält tilltaget olivträd här nu i höstas. Och det har fått stå ute över vintern, och då kan jag ibland bli så bara,
då blir du lite ängslig.
Ja, kan det vara en fördel då, tänker jag, att den är lite äldre för att klara den här klimatet som vi befinner oss i?
Ja, det här med att ha hög ålder kan absolut vara en fördel i växtsammanhang. Det här stora olivträdet nu som fick stå ute över vintern, jag såg det.
Ja.
Och då kan jag säga att när jag såg det i början av våren, då såg det ut som det mådde bra fortfarande. Men jag hade ju inte vågat låta det stå ute. Vad det sägs, flera hundra år gammalt olivträd som har säkert kostat ganska mycket pengar, hade jag nog hellre haft en förvaringsplan för så att det fick lov att komma in. Men just den här vintern och i det läget så har den då överlevt. Och det så är ju så hela tiden.
Men är det just den åldersparametern som vi pratar om? Att det kan vara så att det finns lite mer
lite mer
krut
muskler
i den, liksom. Lite muskler och lite tjockhudad.
Lite som du och jag, lite tjockhudad säger jag.
Ja.
Och en buffert. Och den bufferten, den finns ju liksom i att trädet har en ålder, den har ett rotsystem som är större och där energi finns till att ta stötarna. Mm. Mm. Så därför kan det vara viktigt i vissa sammanhang att tänka på det. Om du nu är inne på att köpa något lite mer exotiskt träd, nu säger vi att du ska sätta ett trumpetträd till exempel, catalpa, eller kejsarträd är det en del som vill ha. Den här effekten utav att man inte helt sällan sitter och söker snygga växter på nätet gör att efterfrågan på de här lite mer exotiska sakerna har nog faktiskt ökat. Och där ska man nog tänka på ålder mer än vad man kanske gör. Ja. Om du sätter ett äldre sånt här träd eller ett ginkgo eller ett korstörn eller någon mer sån exot, så satsa då hellre på att köpa ett äldre träd, för då har du mer buffert. Sen kan det hända de här träden att tack vare att de, vad ska man säga, de mognar av senare på säsongen. De kanske är i växt längre på säsongen. Det är inte så bra. Då kan de här växtdelarna eller grenarna som har vuxit sent ha svårare för att övervintra och dö tillbaka. Det innebär inte att ditt träd dör, men det innebär att du får skador på det så du får beskära det och så. Mm. Och det är klart att om du har då ett väldigt ungt träd som också får skador, då är ju bufferten för att det ska klara av en sån smäll mindre. Och det är därför det är bättre att köpa ett äldre träd. Det mäktar med lite mer av de svårigheter man kan ha som tonåring och växt då, än om man är äldre. Så man behöver inte vara flera hundra år som den här oliven, men att satsa på ett äldre träd.
Kan det gynnas av att, om vi vänder på det då, liksom, finns det någon växt, träd, buske som är, mår bättre av att vara lite yngre för att klara sig för överlevnads?
Ja, det skulle i så fall vara om du tänker att du vill flytta på en växt. Då kan det ju vara en viss fördel om växten inte har stått på platsen så länge och är lätt att flytta och så. Så då kan det ju vara bra. Men om man ska satsa på en yngling, tänker jag. Och då en ny växt. Tänk dig i det här e-plantsystemet som vi har.
Ja,
elitplantor.
Som talar om vilken liksom kvalitet det är vi sätter ut.
Där tänker jag att Om jag skulle ha någonting som jag inte kände så mycket till, som är liksom en nykomling i växtvärlden, då hade jag gärna tittat på det här E-systemet. För då är det utvalda efter svensk klimat, det är svensk producerat, det är art- och rotäkta, vilket innebär att om du nu köper en sort med ett sortnamn, så vet du att då kan du köpa den igen och få samma sak. Det utgår från ett friskt plantmaterial när man förökar i det här systemet, och det är provodlat i Sverige. Så ska jag köpa någonting som är nytt på marknaden, då är e-plantorna ett ganska säkert kort. För då har de ju gått igenom lite sån kvalitetskontroll, vilket inte alla växter som nu är mer av modeväxter. Mm. Nu har vi en trend med oerhört mycket såna solhattar och sånt. Mm. Alltså det kan ju vara roligt och ha det också. Men där kan man kanske åka på lite bakslag. De är kanske lite mer kräsna, de är inte provade i Sverige och så vidare. Så,
Då kan jag rekommendera en lilla Magnus som är en väldigt mysig liten solhatt ute i trädgården. Ja. Favorit.
Det är din favorit, ja. Ja, den är inte så dum. När du tänker på e-plantorna så är det ju ofta fruktträd, bärbuskar, Och vanliga träd och buskar också. Det finns listor på det som man, alltså, som man kan hitta och veta vad man letar efter. En klassiker där är ju en doftjasmin som heter Finn, det tror jag har sagt någon gång tidigare. Att man förökade så mycket doftjasmin och det var en populär växt och så. Och sen så gick det fel någonstans och så liksom avlade man bort doften. Så plötsligt hade vi doftjasminer på marknaden som inte doftade.
Det är ju lite tråkigt.
Det är mycket tråkigt. Men så kom Finn då i e-plantsystemet och så liksom var man tillbaka på banan igen.
Jag tänker på något annat som vi kanske en och annan av oss har, att vi odlar på lite grann, vi köper lite fröpåsar i början på säsongen, odlar och sen blir det inte allting som åker ut i trädgården eller i vår lilla förplantering.
Sparade frön
tänker jag, liksom, för jag tänker på hur länge, alltså är det bäst före datum på frön eller?
Ja, på påsar kan man ju titta på bäst före datum. Mm. Sen är det ju en sanning med modifikation. Om man tänker sig den här nordiska genbanken, den just som det ligger på Svalbard och som har filialer på Alnarp och lite sånt, där man samlar frö från väldigt många länder och bevarar i frysar. Mm. För att de ska hålla länge och man ska kunna plocka fram material och så, för att om växter försvinner och alltså bevara mångfald helt enkelt. Så säger ju det någonting om att det kan vara lönt att spara kanske dina frö också. Mm. Då är det ju olika hållbarhet. Men ska du nu försöka, så svalt, torrt och mörkt är ju liksom...
Det är en bra grundförutsättning.
Ja, och det har ju de flesta möjlighet till. Sen kan man ju också stoppa in saker i frysen. Någonting som jag har stoppat in i frysen är tomatfrö.
Okej.
Okay. Ja. Så tänk dig nu, torrt ska det vara. Och sen så en ordentlig tätslutande förpackning. Mm. Och så in i frysen med det. Då förlänger det hållbarheten ganska avsevärt. Så kan man ta fram, för i många fröpåsar finns det ju många, många frön. Mm. Och man behöver kanske inte 23 stycken tomater av green grape. Utan man behöver 2, tycker man. Ja. Kanske man sår 5 frö och får 5 tomater eller 2. Och så kan man spara de andra då. Mm. Så där kan det hålla betydligt att, längre.
Ner med dem en liten påse, tätförslutande och frys ner. Kan vara ett läge.
Ja. Ja, man kan i alla fall, tycker jag, försöka. Sen är ju vissa saker väldigt kortlivade. En klassiker är ju... Jag gillar palsternacka, men det är fröet håller inte speciellt länge. Och jag har provat pumpafrö. Har inte lyckats så bra med att behålla varaktigt. 2 år har jag fått dem till att hålla sig.
Perenner, går det att spara?
Ja, du tänker att nu ska vi vara ordentliga här och återanvända och flytta på saker och så. Ja, absolut. Där är ju vissa perenner som inte är så långlivade, så de försvinner av sig självt om man inte låter dem så sig och så får man nya och så. Men Jag hade faktiskt inte återanvänt perenner som var ogräsbemängda. Kan jag inte rensa bort med lätthet ogräset som är i dem, då hade jag
skickat
dem, ja. Ja.
Det är inte värt besväret liksom.
Nej. Och då får jag väl säga att där är jag ganska hård. Mm. För det beror på vad jag vill med dem. Om de ska ut i min villervalla i en del av trädgården, ja, men då spelar det inte så mycket roll. För där är så mycket annat som växer var som helst. Men om jag ska försöka att hålla rent från kirskål till exempel, ha kirskål i en planta, ja, nej, men då flyttar jag ju inte den, utan ut med den. Så, att, så tänker jag. Rot och gräsfri behöver de vara.
Trädbuskar, flytta dem.
Mm. Alltså det beror på hur länge de har stått på platsen skulle jag vilja säga. Jag är rätt så flitig själv med att flytta saker. Mm. Alltså jag köper dem när de är unga, odlar dem några år och sen så får de åka ut på den platsen där jag tänkte att de ska stå. Så jag flyttar gärna, men jag har en jord som är lätt att flytta runt plantor i. Om man inte har det kan det bli lite jobbigt. Men om låt oss säga nu satte du ett äppelträd eller fem och så upptäckte du efter 2 år att ojsan, de står inte bra här, jag vill flytta dem. Då hade jag absolut försökt att flytta de
så
plantorna.
Så du har egentligen alltså en plats där du liksom utgångsläget så att säga, ja. Liksom, och sen när det väl har tagit sig liksom därifrån så flyttar du ut.
Mm. Inte allting dock, men en hel del plantor gör jag så med. Men då har jag möjligheter för att jag har en större trädgård. Mm. Ja, eller en större tomt i alla fall, för allt är inte trädgård kan man säga.
Vad gör vi? Det är ju midsommar och det är lite dags att krypa ut i grönsakslandet. Vi har plockat våra jordgubbar, vi har kanske plockat upp och rivit upp de första färskpotatisen. Men vad gör vi annars i grönsakslandet vid den här tiden?
Alltså jag bara latar mig och äter.
Gör det?
Ja, alltså det är helt fantastiskt. Det börjar ju växa ihop nu. Så att, och jag försöker odla lite annorlunda än vad jag har gjort för. Jag organiserar mitt köksland mer så att om du tänker dig att jag har, istället för att jag liksom har en radda med någonting och sen så har jag en lucka där jag kan gå och så har jag en radda till. Nu har jag trängt ihop raddorna så att jag har liksom 3 raddor av någonting som står tätare istället. Inte för tät, men tätare. Och sen har jag de lite bredare gångarna där jag kan sätta ner rumpan och sitta och rensa ogräs och så. Med glesare intervall. Och det gör att i de här gångarna har jag istället nu lagt täckmaterial i vissa. Det kan bestå av halm, till exempel i jordgubbslandet då. Där behöver jag inte lyfta en finger på väldigt länge. Det är mattor, alltså typ markväv i vissa gånger. Behöver jag inte heller rensa. Och sen har allt annat vuxit upp. Så jag har det, alltså jag behöver vattna. Behöver jag göra. Ja, men annars så...
Så du kan njuta lite grann av dina...
Ja, det gör jag i och för sig alltid. Jag njuter även av ryggvärk. Hur tänker jag, nu har du jobbat på bra, vad du har varit duktig. Nej, men skämt åsido. Så nu tycker jag att det är en fantastisk tid i grönsakslandet. Jag behöver inte göra så mycket. Och jag behöver inte heller skörda sparris längre. För det är ju nu man ska sluta att äta sparris. Ja. Mm. Så att nu ska den få lov att gå upp i blom då. Och sen så får den stå där och vissna ner.
Så gör den comeback
till
nästa år igen.
Jajamän, det är så. Så ta det lugnt i grönsakslandet. Mm.
Någon kompis som vi vill bli bekant med?
Ja, jag tänkte att...
Förra gången så var det ju tall.
Ja, vi tar något långt.
Okej.
Okay. Långt och slingrigt. Vi odlar vin.
Ja,
ja,
till den lilla pergolan kanske.
Nej, nu tänker vi på... Alltså, jag är ju så imponerad av ett vin som planterades 1768.
Okej.
Okay. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Nu har det vinet blivit i princip 36 meter långt. Och jag tycker det är lite skoj att ta upp det för att jag får inte helt sällan frågan om klätterväxter när jag är på plantshoppen då. Hur stor yta tar den här? Och det är väldigt svårt att svara på det, för det beror på vilken möjlighet den har. Alltså vad får den att växa på och sånt här. Men den här då som är 36 meter lång och som i snitt ger 270 kilo vindruvor per säsong.
Tjena.
Tjena. Den skulle jag vilja ha. Alltså. Så nu Hasse, nu börjar vi odla vin och släpper iväg det. Där finns en grupp som heter Labruska-gruppen. Det är vinstockar eller vin som då kan gå upp, ända upp i zon 5. Det är lite kul. För de som nu inte bor här nere.
Det är en italiensk...
En spulga. Det är sådana staketdruvor. En röd, lite sötsyrlig historia. Det som är kul med de här staket- eller labruska-gruppen då, det är att de är faktiskt ganska motståndskraftiga mot en del sjukdomar. Men de vill ha, alltså precis som andra vin, soligt, vindskyddat, gärna spaljerat och så. Men om vi nu siktar på att gå med i den här rörelsen som är vi förändrar klimatet till det varmare. Och det är ju många som är med där. Så då tänker vi oss att det blir varmare. Och så ska detta nu stå här i flera hundra år. Kan inte det vara någonting? Och då får vi ge det stor plats. När det gäller vin... Så de flesta bor i andra jordar, men de här labruska, de föredrar surjord, alltså pH-mässigt surjord då. Så de skulle man mycket väl kunna putta ner i rhododendronjord. Och har man den typen av miljö där det trivs rhododendron, alltså ek och sånt, då kan det ju vara en bra druva att välja av det, den anledningen också.
Men låter du spaljera upp den eller lägger du den över en... Alltså vi har ju sett fantastiska installationer över en pergola till exempel.
Ja. Alltså om du tänker dig att den här som har stått där ett antal hundra år nu är 36 meter lång, så visst en pergola, ett pergolatak skulle ju vara perfekt att satsa på. Ja, man kanske ska vara i metall då om man nu ska tänka sig ett par hundra år. Men vi kan ju börja med en 20-30 år så. Ja, tänker vi oss att den ska... åtminstone ha ett stöd som håller. Och sen så är det ju det här med beskärning som många är rädda för. Förra gången pratade jag om beskärning av tall. Vin är inte... Vi tänker på det som två olika beskärningstider. Den man gör på senhösten, då skär du ju i förvedad ved och då läcker den vätska. Då gör det ingenting om det gör det lite grann. Det är därför man gör det på vintern, för att det inte ska bli så mycket. Man gör det inte på våren.
Slutet på jasperioden kanske? Är det
ja, framåt senare höst brukar man göra det. Då är det liksom en beskärning. Det du vill då, det är att dra upp ett ledande eller två ledande skott, säger vi. Ja, och det är den förvedade delen du då tänker dig. Den kan få lov att växa till kanske en halv till en meter per år. Den växer ju självklart mer, men du kortar in den. Och beroende på hur du nu vill spaljera det här, om detta ska gå upp på pergolataket, då kanske den är där uppe om något år med den förvedade delen. Men det som händer på sommaren, den beskärningen är en helt annan. Då växer det ju ut en massa material som inte är förvedat. Att det är liksom bara gröna grenar, och de kan man klippa i av hjärtans lust för att hålla in mängden blad. Och om du då tittar på din vinplanta nu när den börjar växa, så kommer det ut såna här gröna skott, och sen så plötsligt så är det någonting som liknar en blomställning eller en vindruvsklase kan det bli. Då kortar du in utanför den och sen så kan du släppa fram fler skott och så håller du på att korta in den. Så håller man på med i grova drag för att beskära den här, för att den ska få det bra över den här spaljettaket eller vad det nu blir för någonting.
Nästa gång vi ses då jobbar vi på ett litet annat tema. Det är samma fast ändå lite olika.
Ja.
Hur tänker du?
Jag tänker mig växter som man kan liksom komma fram till olika resultat med genom att använda dem på olika sätt. Alltså det låter ju väldigt konstigt, men det är det inte. Så, alltså du får lyssna nästa gång helt enkelt. Så vi träffas ju du och jag. Ja, vi hoppas att du träffar många fler också. Ja,
exakt. Och hörni, tipsa gärna era trädgårdskompisar om den här podden Trädgårdssnack. Och kika gärna in på vår Facebook och Instagram för både lite bilder och skicka lite kommentarer. Glada tillrop, så hörs vi i en trädgård senare i sommar.
Trädgårdssnack.